Jag står utanför stadshuset och jag tittar på en skulptur av Carl Fredrik Reuterswärd som är sprucken i socken. Och jag vet att det var en detonation här utanför stadshuset. Alltså, det sprängdes utanför stadshuset.
Stadsinspektionen med Mark Isitt, idag i Landskrona.
Det var en trådbuss. Sveriges enda trådbusslinje. Alltså, var är jag? Okej, där är Rådhustorget och där är rådhuset. Jesus, vad stort det är. Alltså, för att vara i en stad med, vad är det, 30 000 invånare eller någonting. Det är en borg med tinnar och torn och pilastrar och valvbågar, gotiska och ankarstötar och trappgavlar och allt annat som arkitekturens vokabulär kan vagga dig till sömns med. Det är faktiskt bara stort och ganska tråkigt, tycker jag. Jag ska till polishuset och träffa Jessica Mårtensson, kommunpolis.
God dag, god dag.
Hej,
hej, tack. Tack så mycket. Jag kom precis, det känns som att du är i polishuset man går till naturligtvis. Man går inte till något bibliotek eller något museum som det första man gör i Landskrona. Man går till polisen.
Exakt. Annars är ju museet jättetrevligt.
Landskrona, hur ser brottsstatistiken ut i Landskrona numera?
Om man tittar ett längre perspektiv sedan, ja, men en 10-12 år tillbaka, då har ju det sakta men säkert sjunkit från ungefär 8000 brott till cirka knappt 6000 brott årligen. Det var ganska hög brottslighet skulle jag säga, och mer synlig brottslighet. Det var lite så, var ska vi ta position idag? Vilken butik ska de råna idag?
Det kom en rapport 2010 och den är ju ganska nattsvart. För den är så här, ja, men sämsta skolresultaten, högsta brottsligheten, högsta arbetslösheten, flest förtidspensionerade. Det är bara det ena på det andra på det tredje. Mm. Men staden jobbar aktivt för att bryta den trenden, har jag förstått.
Staden gör otroligt mycket. Det är inte bara så att man stöter bort problemen, utan man analyserar och tar tag i problemen för att göra det bättre. Vi ska runt...
Runt hörnet?
Runt hörnet, så ja. Är det liksom nästa.
Jag har alltid trott att arkitekturen och kvaliteten på den, att det står i direkt relation till brottsstatistik. Men när jag går runt här och ser alla dessa fina hus som finns här, det är väldigt gedigen arkitektur nästan överallt. Alltså när vi tittar oss omkring här nu till exempel. Men jag menar, min tes faller ju här.
Jo, men sen kan du ju ha ett jättefint yttre. Men det är lite den här som vi kallar för broken windows-teorin. Om du kommer in då i ett trapphus och det är förfallet, färgen flagnar, ingen tar hand om lägenheterna. Så det är ju inte bara fasaden, utan det har ju också stor inverkan. Vem bor där? Hur bra koll har fastighetsägaren? Kan det vara så att där är, de får vara stöldguts i källaren eller på vinden? Och det är ju sånt som inte man ser bara genom att titta på huset.
Okej. Okay. Östertorg. Östra torget. Östertorg.
Som här har man byggt om. Man har ju byggt lite sittplatser. Det är ändå tillgängligt. En utmaning är ju att få så den vanliga medborgaren att känna ägandeskap över de här allmänna utrymmena, för att det inte ska bli häng av eventuellt kriminella personer.
Har man lyckats med det här?
Inte fullt ut, nej.
Alltså, som Jessica Mårtensson sa, så var det här en plats som var rätt drabbad av brott och är väl det fortfarande. Man har gjort om den Man har klätt hela marken med solgult tegel. Det är kortenplåtsgaller runt träden. Det är bänkar som står mitt emot varandra. Det är till och med två betongbord med brädspel, backgammon och schackrutor ingjutna i själva betongen. Så att man ska sitta här. Det är målsättningen. Man vill befolka den här platsen. Men huset som frontar den här platsen, det har 1, 2, 3, 4 stora skyltfönster. Och tre av de skyltfönsterna, de är förtejpade. Alltså det är så torftigt. Det är så påvert. Det är fibercementfasad. Vem vill vara i närheten av ett sådant hus? Hade det funnits någon extrovert verksamhet i den här lokalen, då hade den här platsen kunnat få liv. Och hade den fått liv, då hade den givit liv till hela det här området som nu är nästintill totalt obefolkat. Nästan inga människor som rör sig på gatorna. Där uppe är en övervakningskamera. Jag ska hugga den här sen. Känner du dig trygg? Känner du dig otrygg i området?
Nej, alltså jag känner mig nog trygg. Alltså det händer ju mycket och sånt. Men alltså jag tror det är mer typ så, man blir ju inblandad om man är inblandad typ. Och sen så liksom jag, alltså jag har ju ingenting med vissa saker att göra, så för mig kan jag ju gå runt alltså lugnt.
Horisontalregn rakt i nyllet. Det är en väldig variation i bebyggelsen. Det är väldigt få gator där takhöjden är densamma hela vägen, utan det hoppar hit och dit, upp och ner, och så är det burspråk som liksom tränger sig ut i gatorummet som du nästan får huka under. Och så passerar du någon jättemaffig bankpalatsbakelse, och så kommer det ett korsvirkeshus i ett plan efter som vittnar om det här danska arvet som förstås finns här. Så att man blir ju inte trött alltså. Det känns som att stan har nått en enorm framgång under en begränsad period. Då ska allt göras och så byggs det och alla vill manifestera sig. Det är tinnar och torn, titta på mig. Och sen så går det dåligt ett tag. Då somnar stan och sen så vaknar den igen och så yes, nu kör vi. Och så somnar den. Alltså man kan läsa av stans hjärtslag i arkitekturen. Nu kommer vi fram till en byggnad som jag har längtat efter att se i nästan hela mitt vuxna liv. Och det är Landskrona konsthall av Sten Samuelsson och Fritz Janneke. Byggd 1963 till Landskronas 550-årsjubileum. Det är betongbalkar, det är ett betongtak som vilar på tunga betongpelare. Och så är det betongtrappor som leder upp till det här upplyfta, glasade akvariet kan man väl säga. Hela härligheten står på plintar. Så att det gröna fortsätter in under huset. Det är helt tomt där inne va? Vad har vi här då? Utanför konsthallen så hittar jag tandborste, kniv och gaffel och en vante. Nu ska vi se här. Nu kommer jag ner till Sofia Albertina som är Karl Hålemans kyrka i mörkrött. Gult ibland, tegel. Gult är det nog faktiskt, fast det har regnat så mycket på det så att det ser mörkrött ut. Gult tegel, sandsten, lite sotigt svart så där. Kopparkåpor, gröna dörrar. Den rustika utsidan följer sannoliken inte med in i kyrkan, för här är det kliniskt på gränsen till kitschigt. Det är målat i gult och blått och det finns ingen patina överhuvudtaget. Det liksom skiner som om det var gjort i plast. Den har fantastiskt fina proportioner tycker jag. Men i övrigt så är den inte vidare intressant.
Alltså jag blir lite besviken på den här stan. För den som kan svensk stadsplanhistoria så vet man att Erik Dahlberg kom hit på 1600-talet, ritade en idealplan. Alltså helt cirkulär. Tänk en coronabakterie i mikroskop där de där tentaklerna, de där piggarna är bastioner i alla väderstreck. Och inne i den cirkeln så är det en rutnätsplan som är bara helt symmetrisk. Så bidde det. Inte om man säger så. Det som blev är en 4-5 gator som liksom strålar upp till det som tidigare var en vallgrav. Och där tar stan bara slut. Det blir ingenting mer. Sen kommer bara någon bostadsvälling därefter. För tiotusentals människor. Alltså det är ett område som är mycket, mycket större än själva centrum. Vad tycker du om stadshuset?
Bedrövligt. Ja, men det är inget snyggt. Det är det inte, men det är ju ändå Landskrona på sitt sätt.
Är det kanske lite symboliskt för Landskrona? Så här, lite tilltufsad skönhet på något vis, jag vet inte.
Ja, men kanske det. Så har jag inte sett det, men det är ju speciellt.
Ja.
Det är det ju. Det är en fin stad, det ligger underbart.
Du känner dig inte otrygg? Given Nej. Fråga. Given Nej, fråga med alla inte. Svarta rubriker som är i tidningarna.
Absolut inte. Det tycker jag inte. Vi bor här nere så att när det smällde på stadshuset så hördes ju det ju. Det vaknar man om mitt i natten, men jag tror inte det händer mer här än på andra ställen.
Bra, får jag fråga vad du heter?
Therese.
Tack. Namn och titel?
Torkild Strandberg heter jag. Jag är kommunstyrelseordförande här.
För vilket parti?
Liberalen. Allt är inte guld och gröna skogar här, men Landskrona har lämnat det värsta bakom sig. Och det fanns ju en period när vi låg skyhögt över Skånesnittet när det gällde kriminalitet och så. Och nu närmar vi oss långsamt, men vi närmar oss ganska normala nivåer på det här.
Det här med betydelsen av arkitektur och stadsplanering, kan man peka på alltså, vi gjorde detta?
Det handlar inte så mycket om arkitektur, men det handlar om bostaden, att det har varit grundbulten i vändningen. Hade vi inte tagit tag i det och producerat bostäder så hade det var som en startmotor. Det blev en väldigt tydlig symbol att någonting nytt och någonting annat växer fram, och det har dratt annan utveckling med sig. Det blev på något vis startmotorn för hela förändringen av Landskrona.
Du vet den där scenen i första Rocky-filmen när han springer upp för trappan där och så står han högst upp till slut och han är redo för den där fighten. Var på trappan är Landskrona nu?
Ja, vi har nu kommit strax innan halvvägs. Jag tror att det farligaste vi kan göra i den situationen är att jämföra nu med hur det var när det var som värst och tycka att vi har lyckats, vi är färdiga. Det har vi inte. Vi har jättelångt kvar för att se till att den här stan når sin fulla potential.
Rain, rain, rain. Rain, rain. Nu har jag torkat mina kängor och nu ska jag gå ut i natten och se om det finns något busliv i Landskrona. Japp. Alltså jag inser att jag kommer ju tycka sämre om Landskrona by night än Landskrona by day. För Landskrona by day, då ser man ju i alla fall husen och det finns ju väldigt många stiliga kåkar. Alltså, de har ju haft två riktigt duktiga stadsarkitekter, Fredrik Sundberg och Frans Ekelund. Och sen har många av de duktiga modernisterna ritat här. Så att det finns ju hus att studera. Men nu ser jag ju inte mycket annat än underlaget jag går på. Och det är inte dumt, ska jag säga. Det är solgult tegel på danskt manér.
Hur är det att bo i Landskrona?
Jag vet inte, för jag bor inte här. Jag har bott här och flyttat härifrån för att det var för mycket skit, helt enkelt. Så.
Kanske lite typ stökigt i vissa områden ibland.
Alla är så, Landskrona är en skitstad. Men nej, jag tycker inte det.
Vad är det de säger är skit då?
Det är mycket kriminalitet, mycket bråk.
Så för en vecka sedan så hörde vi att två blev knivhuggna och en skjuten i handen. Så ja, det var fullt med poliser och sånt.
Är det här i centrum eller?
Ja, det är mest här.
Jag ska gå in på den här kebabrestaurangen.
Ibland det händer lite grejer också. Så.
Vad kan det vara för någonting som händer?
Ja, lite vandalisering genom ungdomar och sånt. Men bara det vi hör.
Okay.
Men inte mot oss i alla fall.
Jag upplever ändå det. Vi är ändå över 30. Vi har barn som är närmare tonåren nu. Och vi tycker ändå att det känns tryggt. Men en viss oro kan det väl ändå finnas. Men jag tycker ju ändå att tryggheten av att se polisen ute var och varannan dag gör ju extremt mycket.
Alltså, okay, jag kanske inte märker att det här är en kriminellt belastad stad. Men när jag ser den här dörren. Alltså det är en underbar 50-tals dörr, en port in till ett 50-talshus. Som är i ek, lackad, koppardetaljer, ljuvlig. Bortsett från de här rostfria bläcken som är där för att förhindra att du ska kunna sticka in din kofot och bända upp dörren. Alltså det säger ju en del. Nu har jag kommit tillbaka till mitt hotell och står här och tittar på Sofia Albertina som ju är så ståtlig, ritat av Gud själv, Carl Håleman, den tidens främsta arkitekt. Men den här platsen, den säger det mesta om Landskronas problem. Det är reflexbommar som förhindrar dig att okynnes köra med mopeden inne på gården och det är en gräsmatta framför som är geggig där man rastar sina kamphundar. Och sen snett mitt emot det så är det stadshuset ritat av Sten Samuelsson som är den här aluminiumförgyllda kuben som inte längre är vidare förgylld för att det har bleknat med åren ungefär som ett sånt där 70-talsfoto. Och så tvärs över från den, tvärs över kanalen, så står mitt hotell som är ungefär lika högt som Sofia Albertina och mycket bredare och mycket, mycket tråkigare förstås, säger ingenting. Det är en typ av byggnad som man kan möta i vilken stad av den här storleken som helst. Så att man har den kungliga makten, den här andliga makten in till diskbänksrealism, in till bling-bling från 70-talet och så in till den här sprättigheten som då representerar Landskrona idag. Alltså, vad är Landskrona? Mm, landets krona med sitt idylliska läge in till Öresund ruvar alltså på något av en mörk hemlighet. Jag säger varmt välkommen till min arkitektpanel. Annie Arnqvist, stadsarkitekt i Jokkmokk med egen verksamhet i Luleå och Joakim Lyth, arkitekt på Vingårds i Malmö. Jag har, som jag säger i inslaget, alltid trott att det fanns ett direkt samband mellan arkitektur och kriminalitet, våldsbrott. Har jag fel?
Jag tänker att kriminalitet är ett extremt brett begrepp. Alltså, pratar du om skattebrott, ekonomisk brottslighet? Pratar du om liksom våld i hemmet? Eller vilken typ av kriminalitet menar du? Alltså, det är som att i debatten nu har vi bara en tanke i taget.
Våld på gatan.
Våld på gatan som kommer förmodligen ur en långvarig desperation och utanförskap, tänker jag då.
Har ingenting med arkitektur, ja.
Definitivt har det, alltså, men det är ju bara en del av hela paletten av anledningar till det hela.
Absolut, men det är en del.
Ja, det kan det vara. Mm.
Ja, absolut. Det är lite jobbigt tycker jag när du sätter ett likhetstecken dem emellan. Det är klart att jag tänker trygghet, överblickbarhet motverkar ju våldsbrott. Och jag tänker att arkitekturen och stadsbyggande hur vi gestaltar våra platser och våra stråk mellan våra byggnader är såklart att det underlättar eller motverkar ju för någon som vill begå brottsliga handlingar. Mm. Så både ja och nej skulle jag säga.
Om jag ställer frågan på det här viset då. Kan man bygga bort kriminalitet?
När byggnader börjar förfalla och liksom vissa grupper blir hänvisade till förfallna miljöer, då blir det ju till slut någon typ av densitet av problem. Mm.
Om vi ser arkitektur som en funktion av dels statisk materia och någon form av programmering, livfunktion, så tror jag absolut att man kan motverka kriminalitet. Men jag tror inte att sten och betong och glas och trä kan göra detta. Mm. Vad man väljer att placera för verksamhet i byggnaden betyder lika mycket för byggnaden och dess arkitektur som faktiskt vad den har för material på fasaden. Jag kan ta ett exempel. Ett kontorshus, i hörnet på kontorshuset så planerar vi ett café. Om fastighetsägarens uthyrningsorganisation placerar en kedja som finns på alla orter i alla kvarter i Sverige där, eller om man letar upp den bästa baristan på orten och ger den personen en möjlighet att driva ett café. Det kommer att göra att den där platsen framför huset får en helt annan dignitet. Är det bästa kaffet i stan så kommer folk att dras dit. Och precis. Byggnaden lever upp på det sättet.
Det måste finnas funktioner som lockar människor att göra någonting, inte bara passera.
Nej, det räcker ju inte med att skapa platsen. Alltså husen vid platsen måste ju möta upp. Måste ju erbjuda någonting i utbyte.
Kan man kräva alltså, det av en fastighetsägare som stad?
Nej, men jag tänker att du måste kunna samarbeta med fastighetsägarna. Fastighetsägarna måste ju också se det här, att det här bidrar till hans hus, till hans fastighet.
Mm. Är det inte det lite finns... intressant? Jag tänker på den här baristan som du nämnde, Joakim. Mm. Man skulle väl som fastighetsägare kunna resonera som så här, att man närmast betalar en barista att komma till en lokal i sitt hus. För man vet att effekten av den här baristan, det blir en höjning av marknadsvärdet på alla lägenheter, alla kontor i det här området. Mm.
Precis, men det går emot de gängse modellerna som finns. Alltså det är bättre att hyra ut någonting för 2500 kronor per kvadratmeter i 25 år, tryggt och bra, än att någonstans låta någon sitta på ett mer flyktigt kontrakt. Liksom. Alltså det handlar om att se affären, möjligheten i det. Landskrona var ju under isen. Och jag kan tycka lite orättvist att det pratar så lite om den fantastiska liksom resan som man ändå gör. Det är ju verkligen en förebild. Hur vänder man en stad som bara signalerar och kännetecknas av kriminalitet, utanförskap och en nedåtgående spiral? Jag tänker att utmaningen för Landskrona är ju det här att det är en inte tillräckligt stor stad som inte ligger tillräckligt långt bort från Malmö, Lund och Helsingborg. Det är någonstans att hitta sin plats i det där vakuumet mellan tre rätt starka noder liksom, i Öresundsregionen.
De har ju vattenkontakten också. Alltså en av de saker som ju, tror jag, en jättestor konkurrensfördel om att ta hand om det på ett bra sätt. Både tillåter att man kan privatisera det med bostäder men behåller också allmänhetens tillgång till det. Nej, jag tror att med det de gör och det jag har liksom beskrivit så tror jag att de har en väldigt bra framtid.
Mm, Landskrona är uppenbarligen den lilla stan med den stora stadens problem, men också ska sägas lite av den stora stadens vitalitet och kaxighet. Det ska bli enormt intressant att följa trygghetsarbetet som de ju driver så aktivt och som har nu resulterat i att stadsdelen Karlslund ströks från polisens lista över särskilt utsatta områden. Den är fortfarande klassad som ett riskområde, men ändå. Tack Joakim Lyt och Annie Arnqvist och tack till dig som lyssnat. Om du vill kommentera programmet då kan du göra det på våra sociala medier. Jag heter Mark Isit och producent för programmet har varit Pernilla Arvidsson. Tack!